Hej och välkomna till Kundupplevelsepodden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse eller som bara är sjukt intresserade av oss och våra gäster. Jag heter Ingela Mauritsson och är vd och grundare av företaget Danji i Lund. Med mig idag har jag Hanna och Johanna från företaget PK-byrån. De arbetar med inkluderande kommunikation och har gjort ett sjukt spännande spel som handlar om intersektionalitet. Välkomna till dagens avsnitt. Bra, men välkomna till Kundupplevelsepodden.
Tack.
Tack så mycket.
Kan inte ni introducera er?
Jo, absolut.
Ja.
Vi är jag, Johanna Buchholz, och jag jobbar på en byrå som heter PK-byrån. Och det här är min kollega.
Hanna Lemoine.
Va, kul att ha det här. Och idag så ska vi prata om bland annat ert nya spel.
Precis.
Som ni har tagit fram, som jag har fått förmånen att spela en gång. Och då måste jag få börja med att fråga, vilken av er är rollspelsnörden?
Det är jag. Det är Hanna. Hanna är rollspelsnörd.
Det är inte jag.
Så, ja men berätta, hur kom det här till?
Ja men det startade faktiskt för flera år sedan. Jag skulle hålla en föreläsning där de specifikt hade bett om att jag skulle fokusera på det här begreppet intersektionalitet för att förklara det, för att det hade blivit ett buzzword i organisationen, men det var inte så många som visste vad det innebar i praktiken. Och många kopplade det bara till att lite grann som att mångfald har liksom på ett eller annat sätt kommit till att bara handla om etnisk eller geografisk bakgrund, så och jämställdhet bara om binära kön, så blev intersektionalitet att det bara handlade om människor med olika sorters funktionsnedsättningar. Så de ville liksom få breddat det här begreppet, och då tänkte jag, hur kan man visualisera det här egentligen? Och så, eftersom jag då är rollspelsnörd, så tänkte jag genast på en 10-sidig tärning. Om man då tänker sig att det står en aspekt, till exempel könsidentitet, på en sida av den här tärningen, och så står det kanske klassbakgrund på den andra och sexualitet på den tredje. Och så ifall man då liksom slår den här tärningen, så kan man ju få upp några stycken aspekter som man kan se, och andra aspekter kan man då inte se därifrån man står, om man inte vrider på den eller vänder på den. Så att intersektionalitet är någonting som vi har allihopa, de här aspekterna som individer, men det är inte allting man kan se och det är inte allting man tänker på heller, men det påverkar oss på olika sätt.
Och det är också viktigt att veta i en sån situation liksom att sitter man och slår med en sån här tärning, så får man ju tanka på att men alla människor har ju någon aspekt som jag kanske inte har tänkt på. Mm. Och det blir väldigt tydligt just när man slår en tärning.
Just det. Och, men för då de här nyinvigda lyssnarna som inte kanske är så bevandrade i termer som intersektionalitet, kan ni liksom förklara då, vad är det för någonting? Och varför pysslar ni med det?
Vi pysslar väl med detta eftersom vi jobbar i det som vissa kallar för jämställdhetsbranschen. Men där vi jobbar ju som en byrå som hjälper företag och organisationer med att få en mer inkluderande arbetsplats, till exempel inkluderande kommunikation, mer inkluderande rekrytering. Och då är det viktigt att man tittar på vad ens kund har för olika förutsättningar. Om det gäller dens organisation eller dens målgrupp eller så vidare, så är det superviktigt att man då kan beskriva vad är det egentligen vi försöker inkludera. Så det är därför vi har jobbat med det här spelet och pratar om just intersektionalitet. Mm. För då är det ju visa på liksom att för att du ska kunna kommunicera på ett riktigt och inkluderande och trevligt och inbjudande sätt, så måste du också veta vad det finns för olika typer av människor som kan vara din mottagare. Och för att du ska kunna bemöta på ett bra och trevligt sätt. Liksom. Mm.
Precis, för mycket av vad ska man säga, problematiken kring det är just de här osynliga aspekterna som man inte tänker på ifall man är på många sätt en person som passar in i normen. Att man inte ens har tänkt tanken på många av dem, ifall man bara och umgås i medelklasskretsar, man kommer själv från medelklassen, så har man kanske inte ens tänkt på att min målgrupp kanske inte är i medelklassen, eller mina medlemmar, eller vad det nu är för några. Och ofta är det ju så när man säger att ja, men vi är ju såklart öppna för alla, men har inte vidare reflekterat över vilka som ingår i den här gruppen alla.
Precis, man tänker sig ett exempel att man kanske har ett kommunikationsmaterial som ska gå ut till en kund. Och så har man tänkt att målgruppen är de som ska köpa ett eller annat. Men man har inte tittat närmare på vem som faktiskt är den här köparen. Man tänker kanske att det är folk som bor i ett visst område och så vidare. Men där finns ju fler aspekter än att alla är i en viss ålder eller att alla kommer från ett särskilt land eller så vidare. Utan det kan ju vara många fler aspekter, och det är de vi försöker fånga upp och ge en, liksom en viss liksom levd, när man spelar spelet. Om vi går tillbaka till det. Mm. När man spelar spelet så upplever man ju att man får en större förståelse för de här olika aspekterna som kanske inte alltid syns.
Just det. Och intersektionalitet, om man går tillbaka till det som spelet då försöker visualisera. Att det handlar om att jag som människa har då olika saker som definierar mig som person.
Mm. Ja, och du har med dig olika saker och erfarenheter som beror på vad du har haft för förutsättningar. Mm. För att ta ett väldigt enkelt exempel så kan det vara att är det så här att du behöver använda en krycka för att ta dig fram, då är det ju viktigt att fundera på vad är det för hinder jag kan möta på mitt arbete, till exempel i den organisationen jag sitter, behövs det några särskilda hjälpmedel och så vidare. Och denna typen av spel hjälper en att ta fram det här, för då får man fundera över, men om jag hade haft den här förutsättningen, vad hade det inneburit för mig att gå på en jobbintervju till exempel, om jag inte vet hur jag ska ta mig upp för trappan, om jag inte vet om det finns en hiss. Så det är sådana frågor som man liksom försöker mata fram, ja, genom att slå fram en karaktär då, som man gör i spelet.
Precis, vi har gått vidare från den där tärningen då, som var min första tanke, att bara liksom skapa en sån tärning, till att vi nu har ett helt spel där man slår fram en hel karaktär med jättemånga aspekter. Jag fick en av mina goda vänner som är matematikingenjör att räkna ut hur många olika sorters karaktärer kan man egentligen slå fram. Och hon landade på 1,5 miljarder.
Då finns det lite att välja på alltså.
Ja.
bara det visar ju på hur lite vi vet om människor som finns runt omkring oss.
Just det.
Och vad de har med sig och vad det finns för, vad ska man säga, vad det finns för... Det finns så många olika sätt man kan angripa kommunikation, rekrytering, organisation, när man vet om att så lite vi vet egentligen. Så det handlar egentligen om att mana till en typ av öppenhet där man då kan med vissa specifika nya kunskaper kanske lära sig mer om hur man jobbar fram ett material eller hur man tittar på sin arbetsplatskultur till exempel.
Mm. Det är jätteintressant. Alltså jag tänker ju på, jag har ju själv en lite så här ovanlig bakgrund. Jag har bott i Asien i massa år. Jag känner mig inte riktigt som svensk, men jag har ett svenskt namn.
Mm.
Och ser svensk ut. Och tänker ganska ofta på det här, att det finns rätt mycket som finns inuti oss och i vår erfarenhetsbank och i våra minnen och i vår personlighet och intressen och så vidare, som gör att man kanske inte riktigt passar in i normen, så att säga. Och det kan ju ta ett tag innan folk fattar det, att amen, vad är det som är off med den här tjejen?
Mm.
Amen, så hade jag kunnat säga det, att amen, det är för att jag har bott i Kina i 12 år och inte fattar Sverige. Men det är ju, alltså, det där blir ju intressant. Alltså, ju mer man funderar på det, desto mer tänker man ju på att amen, det är ju faktiskt så för alla människor.
Mm.
Att vi har alla de här olika erfarenhetsbankerna och tankarna och så vidare. Så det är ju, jag har ju spelat det här spelet.
Mm.
Det är ju väldigt kul. Jag har ju också spelat rollspel. Jag tycker det är ett genialt sätt att ta fram karaktärer som man kan sitta och diskutera och liksom leka med, labba med.
Precis.
Det är ju ganska ofarligt.
Ja,
verkligen.
Samtidigt också som att det har ju varit väldigt viktigt för oss att ta fram det här spelet utifrån alla aspekter som vi jobbar med i vårt informationsmaterial som kommer med det här spelet har ju tagits fram av oss tillsammans med människor som har tolkningsföreträde kring just de här aspekterna.
Just det.
Så att det är absolut inte så att vi har suttit och hittat på. Det bygger ju absolut inte på fördomar Vilket man ju ofta kan tänka att ja, men om jag hittar på en karaktär här så ska jag bara få labba med mina fördomar om den här karaktären. Men det är snarare så att det blir tvärtom. För det som händer är att du får läsa på ganska mycket och du har en spelledare som hjälper dig att berätta vad de här sakerna egentligen innebär. Vilket gör att man internaliserar, alltså man tar till sig karaktären, man känner en lojalitet. Man tycker om den här personen som han har skapat och kan på det sättet också få en jättestor förståelse för och nästan en liten en uppskattning och lite kärlek till den personen som man har slagit fram. Och då går man ju också in i de här scenarierna eller de här problemen som man ställs inför med en helt annan inlevelse. Och man uppmanas liksom att känna efter hur det känns det att vara den här personen. Så att vi gör ju detta med en stor ödmjukhet, att det är väldigt viktigt för oss att det är en lärande process man ska gå igenom när man spelar det.
Just det. Och alltså, nu har ni tagit fram det här spelet och lanserat det. Jag har ju fått spela det i ett ganska tidigt stadie, tror jag. Som en så här prototyp, eller kanske inte tidigt, men i alla fall mitt emellan. Som del av UX-et.
Yes.
Men vad har reaktionerna varit och vad blir resultatet av en sån här spelomgång?
Oh, det är ju många, många olika upplevelser som folk kommer med. Poängen är ju att man sitter och tar fram en karaktär tillsammans med andra och sen så diskuterar man. Det är ju inte som ett klassiskt rollspel att du går igenom ett äventyr och det ska vara liksom spektakulärt på något sätt.
Utan fast Johanna, livet är ju faktiskt ett äventyr.
Ja, det stämmer. Men det är kanske inte så mycket drakar och demoner om man säger så, utan tvärtom.
Det beror väl på.
Nej, för sig. Helt rätt. Men det som vi har fått som feedback med i stort sett alla vi har spelat med hittills, vilket ändå är en diger hög med folk, är ju att de flesta går ju därifrån med en stor insikt och har haft ganska trevligt när de spelar. Många har blivit nästan lite upprörda, fast på ett, vad jag vill tolka som ett positivt sätt, för att det verkligen är så här, oj, det här har jag aldrig tänkt på. Att man nästan skäms lite grann och känner att oj, det här tog verkligen på ett positivt sätt. Det är ju ingen som har blivit upprörd på så sätt att vi har behövt krishantera. Utan snarare tvärtom, att det blir ju väldigt mycket diskussioner som är väldigt givande inom de grupperna som har spelat det med oss.
Precis, och det som är väldigt skönt är med själva den här metoden att ta fram karaktärer man ska utgå ifrån, det är att man behöver inte bli defensiv. Vilket verkligen är en av de stora behållningarna med det. Alltså att man kan gå in i den och säga, men det här fungerar inte för min karaktär. Utan att det behöver vara att men det där är din åsikt eller det är någonting du känner. Utan det blir ett resonemang. Man får resonera kring de förutsättningar man har och sen förklara. Vi har byggt upp några sådana vardagsscenarion där en spelledare då läser upp så här, du ska göra det här och det här. Hur gör du det? Och så sitter man i en mindre grupp och berättar hur just ens egen karaktär skulle göra detta.
Ja, och då kan det ju gå till så att då kan ju en person till exempel säga att ja, men eftersom jag är si och så och jag har med mig de här och de här upplevelserna så tror jag att jag skulle svara så här. Och så tror jag att jag kanske inte skulle gå tillbaka dit igen för att där kände jag mig inte välkommen. Eller i det här scenariot hade jag kanske inte ens kommit in genom dörren. Och att det är sådana grejer, och det är där också vi fångar upp arbetsplatsproblem, kommunikationsmissar, rekryteringsissues. Alltså när man då plötsligt blir det blir synligt lite vad det är man kanske har missat i sitt eget arbete. Vi riktar ju sig det här spelet till arbetsplatser och organisationer. Än så länge är det ju ingenting som vi har utvecklat för att man ska sitta hemma en fredag kväll och spela det med familjen. Utan det är ju någonting som vi har tagit fram för att vi har sett ett behov hos de arbetsplatser vi besöker som konsulter.
Ja, och det är ju väldigt spännande. Alltså, man får ju ett annat perspektiv när man får bokstavligt då, kliva in i någon skor. Och jag slog ju fram en äldre asiatisk herre. Och de har jag ju lite erfarenhet av, så att jag kunde ju tänka mig. Men jag blev jätteledsen. Alltså jag blev på riktigt ledsen. När jag funderade av den här personens situation. Jag kommer ihåg att jag grät en liten skvätt när jag spelade spelet. Och det blir ju så att man blir ju väldigt, väldigt engagerad i den här personen. Och då tar man ju med sig det här perspektivet som man kanske inte hade fått med sig när man inte har mött alla de här olika personerna. som man då har möjlighet att träffa faktiskt.
Ja, och så träffar man ju varandra. När du satt och spelade så träffade du ju dina kollegors karaktärer.
Precis.
Som också var oerhört spännande att plötsligt få jag som cis-kvinna få lov att uppleva hur det känns att vara en man i en helt annan ålder, i en helt annan situation.
Just det.
Och det är ju, och med stor ödmjukhet så gör man ju det också.
Ja.
Och tänker att oj. Det här är ju otroligt spännande, för att man börjar verkligen tänka i andra banor som man gör när man försöker leva sig in i en berättelse.
Ja.
Och det är också det som är, vi har ju tittat lite på forskning kring detta, och det handlar ju just om att använda berättelsen som pedagogik, att det är ju det mycket rollspel går ut på. Berätta mig om jag har fel, Hanna.
Nej,
det är bra.
Det var ju en jättespännande dokumentärserie som handlade om svenskt rollspel på SVT. För någon vecka sedan som jag satt och kollade på. Jag är gift med en man som är extremt insatt i rollspelets värld. Och har vuxit upp med drakar och demoner och hela den här grejen. Och jag tycker ju att det finns ju en väldig kraft i det. Alltså just att få kliva in i andra världar. Och vi är duktiga på det här i Skandinavien. Duktiga på att ta fram såna här spel. Alltså det blir ju en väldigt, väldigt bra liksom, och ett kreativt sätt att hantera detta på. För jag tycker ju ofta att det blir rätt mycket pekpinnar i den här världen annars. Att man tar fram dåliga exempel och man visar på nej, men så här kan ni inte göra, så här måste du göra istället. Det här blir ju liksom dels en väldigt kul approach, alltså det är ju roligt att spela, och sen så är det ju också att du får ju verkligen kliva in i en ny värld utan att behöva liksom bli tillrättavisad direkt.
Precis, och det är ju det som Hanna sa här också, att det är viktigt att känna att man inte blir personligt påhoppad, utan mer att nu, du kanske inte kan allting från början, men om du tillåts utforska det här i en kort berättelse tillsammans med någon annan, så tar du till dig informationen på ett sätt som inte blir hotfullt, och du behöver inte heller själv känna att jag kan ingenting och det här blir jobbigt, utan att man lär sig lite på automatik. Man lär sig genom att leka i fel ord, för att det är rätt allvarliga frågor vi pratar om. Men att utforska är på ett liksom inte fullt så skolbänksaktigt sätt. Och det har ju vi jobbat med tidigare, och jag har känt att det funkar ju liksom inte alltid i alla miljöer att man ska sitta och plugga, utan det handlar ju om att leva sig in i.
Och det är ju rätt intressant det du säger med berättelsen också, tycker jag. Och där finns ju alltid väldigt, väldigt mycket kontext som man missar när man inte har en berättelse, tycker jag. Har det varit svårt tidigare, alltså när ni har jobbat med bolag tidigare, har det varit svårt att få fram de här kontexterna som folk lever med när de har, alltså jag tänker att de här alltså intersektionalitet är ju liksom inte någonting som är påhittat, det är ju någonting som är verklighet. Folk har ju de här olika aspekterna och är de här personerna. Det är ju som ni sa innan, inte påhittat. Har det varit svårt för er tidigare att få fram
de här berättelserna, menar du?
Ja.
Ja, det har väl varit ett ganska så långt arbete för att just hitta hur hittar man de här sakerna. Och det som våran bransch håller på med väldigt mycket är ju att det är ju utbilda. Men det är ju väldigt svårt att utbilda när man inte har kontexten, precis som du säger. Vi jobbar ju också mycket med att fråga. Att se till att undersöka ordentligt vad är det organisationen har för utmaningar. Och det här är ju en hjälp i det. Att du dels frågar, se vad folk har för förutsättningar. Sen kan man sätta in och spela lite spel. Och då kommer man ju på något sätt automatiskt in på rätt väg. För då vet du var du kommer ifrån, vad du har för kontext. Och hur du kan jobba med detta utifrån dina nya insikter, så att säga. Om det ger någon mening.
Ja. Men det är, alltså, jag tycker det är jätteintressant och viktigt. Vad säger du, Hanna?
Jo, men jag satt och tänkte på att vi har ju lärt oss genom åren när vi har arbetat som konsulter att människor blir ju, vi kan komma in ibland och vara så här, men nu har vi har granskat er externa kommunikation och den interna kommunikationen, och vi har liksom några tips på hur ni kan förbättras. Och människor blir väldigt, de är väldigt, väldigt rädda Man blir liksom rädd för att få skäll.
Och man är rädd för att göra fel.
Ja, alla har så goda intentioner. Nästan alltid så himla goda intentioner och vill så himla väl. Och det är därför vi är där överhuvudtaget. För att de tänker, vi är inte säkra på att vi ändå gör allting så bra som vi vill.
Vi vill vara inkluderande, men det är jättesvårt att förklara hur.
Precis, ja. men just att, och just som vi gärna, vi vill ju utbilda människor och så se till att de har verktygen med sig sen. Utan att vi ska stå där och liksom pekpinna eller säga det här ni har gjort var inte så bra och här kan ni göra. Och det kan man också göra, men kanske i ett annat stadie. Men det här att kunna ge människor en sån grundläggande upplevelse av att ta på sig andra glasögon eller ta på sig andra skor eller bara kunna resonera utifrån fler intersektionella aspekter än the usual suspects liksom, ja. Som man brukar prata om liksom, kön och bakgrund. Så det, jag upplever att det, vi har landat i någonting som utifrån våran erfarenhet,
ja, där våra kunder har ny möjlighet att möta sina kunder med en öppen blick. För du kan ju inte veta allting om din kund. Du måste ju öppna ögonen och inse att det finns 1,5 miljarder olika varianter av människor som du har framför dig. Men bara att vara medveten om det och att jag har fått prova ett par stycken av de här gör ju att man som aktör, oavsett var man är, också får det lättare att ställa de frågorna och lättare att ha ett öppet sinne och lättare att och på något sätt ha en förståelse för vad man kan möta.
Mm. Och jag tyckte dessutom att ni hade ju jättebra poäng efteråt när ni sa det. Nu har vi ju de här vi har de här små bladen med olika alternativ som finns, och när man ska då forma någon typ av kommunikation eller göra någonting, så är det ju bara att sätta sig ner och slå fram en karaktär och tänka liksom, jaha, men har jag tänkt utifrån den här personens perspektiv? Och genast får du ju en ny syn på saker och ting som blir väldigt annorlunda än vad du hade fått om du bara hade själv suttit och filosoferat.
Ja, och det kan ju gälla allting från onboarding-processer, hur upplevs de av en nyanställd, till hur upplevs våran rekryteringsprocess, eller hur funkar det här flygbladet, den här kommunikationen, funkar våran entré att kliva in i för vem som helst, att man provar och så har man med sig det här som ett verktyg. Just och det har ju varit superhäftigt att se hur mycket detta faktiskt hjälper.
Ja. Det är som ett upplevelsespel.
Ja, men lite. Och framförallt också ett verktyg som man kan använda efteråt. Ja. Vårt syfte är ju liksom lite den här klassiska att rationalisera bort sig själv. Att vi vill ju se till att folk kan jobba och lära sig. Och att på något sätt i slutändan så har vi ju ett samhälle som kanske fungerar bättre om fler lär sig tänka på allt som vi möter runt omkring oss.
Häftigt, verkligen. Vad heter spelet?
Det heter Andras perspektiv.
Precis som du har sagt flera gånger här. Det är viktigt att man får andra perspektiv.
Wow.
Så att det heter det det är. Och det är väl också, det talar väl ganska mycket för vad man faktiskt gör. Att man skaffar sig andras perspektiv i spelandet.
Andra perspektiv. Men då vet vi, alla ni som sitter där då ute i etern och undrar vad ni ska göra på fredag. På fredagsmöten. Då är det bara in med lite Coca-Cola, några pizzakartonger och förlåt, det finns andra kolor,
ja.
Ska jag säga också. Vi är inte
de som är de.
Men och ta fram då andra perspektiv och spela detta. Det, alltså jag måste ju säga, jag tyckte det var otroligt kul att spela det här spelet. Och jag tyckte det var dessutom ett väldigt, väldigt roligt grepp att göra det på det här sättet. Det är ju väldigt intuitivt och väldigt kul. Man kommer in i sin karaktär oerhört mycket. Och alla som funderar då på att hur ska vi göra för att få empati?
Ja, det är ett jätteviktigt ord.
Ja.
Att det är ju empati det bygger på.
Ja.
Jag vet att du sa det medan vi spelade också. Det kändes mer som att det är huvudet på spiken.
Ja, men och empati är ju någonting som vi alla försöker, alltså vi som jobbar då med kundupplevelse,
ja.
Det är ju någonting som vi också pratar om jättemycket. Hur kan vi få en mer empatisk organisation och hur kan vi se saker och ting ur andras perspektiv? Här har vi ju en konkret Ett konkret verktyg för det.
Mm. Ja, och kunna också förstå känslor. Varför dyker de upp? Ja, men den här, kanske, varför har vi en kund här som har varit jättearg? Ja, det kanske inte är så konstigt. För det kunde funnits en, nu sitter jag och räknar på fingrarna här, så finns ju en varietet av olika anledningar till att någon upplever att det finns en tröskel in någonstans. Mm. Eller en tröskel mot att köpa någonting, eller att prova någonting, eller att vi vill bli anställd någonstans. De trösklarna är man ju ute efter att sänka genom att förstå de här känslorna.
Och då undrar jag, Hanna, du, alltså, när man spelar rollspel så är det ju sen så att du möter ju den här situationen och sen så får du ju liksom slåss genom att slå tärningar och ha olika styrkor. Finns det med?
Nej, det finns inte med.
Åh, vad synd.
Ja, jag kan tycka att det är jätteskönt.
Ja, alltså, vi har ju medvetet plockat bort det som kräver att man ändå har en lite spexig sida. Mm-hmm. Därför att det är inte alla som har, det är inte alla som känner sig bekväma med det. Och vi vill gärna att det ska vara ändå så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt.
Så kanske man kan lägga till det om man känner sig spexig.
Alltså, vi kanske redan har börjat göra en version som även privatpersoner och andra rollspelsnördar kan ha nytta av.
Med lite mer vardagsscenario där man också får liksom slå fram hur det går i de olika situationerna. Det som vi erbjuder utåt just nu är ju mer att i en trygg miljö kunna prata och diskutera, att det är samtalsmetod på det sättet. Det är många som blir lite rädda när man hör att man pratar om rollspel. Bara, nej shit, jag orkar inte spela rollspel. Gud vad, då måste jag put myself out there. Man måste liksom sätta sig och
perform.
Liksom ha, ja, alltså vad heter
man måste prestera ett eller annat slags skådespel. De delarna har vi liksom plockat bort nästan helt och hållet. Ja. För, så att de här scenarierna fungerar mer som diskussionsunderlag egentligen.
Det är ett samtalsberättelse som det bygger på. Så att känner man att man är även blyg och tillbakadragen. Man kan vara hur introvert som helst och ändå känna att det här är okej. Okay. Mm. Du behöver inte klä på dig någon rustning eller någon utklädningskläder och sånt. Ja, men det är viktigt att få med också att vi är medvetna om att det är inte någonting som är för alla. Så att även spelet försöker ju vara så inkluderande som möjligt.
Precis.
Ja. Men man får spex om man vill.
Ja. Men det kanske också är viktigt att nämna att de som spelar, som vi kallar det, de spelar inte tillsammans. Utan när man har skapat sina karaktärer så presenterar man dem för varandra. Och sen så när spelledaren säger ett scenario så svarar varje deltagare bara utifrån hur den personen skulle klara det. Så att man går till nästa steg i berättelsen. Men det är ingenting, det är inte så här, nu är ni fem i den här hissen och ska klara det här tillsammans.
Ja,
det är kanske någonting vi ska göra senare. Men just nu så är det verkligen enskilda scenarion som man berättar för varandra så att man också kan få ännu fler andras perspektiv på hur olika karaktärer skulle klara de olika delarna.
Och man skulle ju kunna sitta och diskutera de här scenarierna hur länge som helst. Det har vi ju märkt. Ja. Vi kan ta en hel dag. Men själva tanken är att man ska kunna klara alltihopa på ungefär upp till 3 timmar.
Ja, men och det som är spännande är ju att sen så har man ju andra scenarier som faktiskt händer i verkligheten. Och där du kan ta fram då de här karaktärerna eller andra karaktärer eller bara ett annat perspektiv och tankesätt. Och tänka vidare själv. Mm. Och öppna upp. Jag tycker det är jättespännande.
Det är jättespännande och det är jättekul att ta fram det här och prova med olika människor, olika kunder, olika testgrupper och så vidare. Att man får så mycket input tillbaka också. Mm. Så att detta fortsätter vi ju att utveckla. Även om det nu är liksom i en presenterbar och härlig form.
Vad kul. Kommer det här bli nya Drakar och Demoner? Ta över världen?
Svar,
vad tror ni?
Ja. Naturligtvis.
Det svenska spelundret. Ah, jag tycker det är superhärligt. Vilken rolig grej och vad kul att ha er här. Tack för att ni kom hit och berättade. Vad skulle ni vilja säga då till presumtiva företag som sitter och klurar över det här med olika perspektiv och jämställdhet och speciellt i de här tiderna som vi är i nu när man tänker mycket på de här frågorna. Vad har ni att säga?
Hör av er.
Precis.
Den absolut enklaste.
www.pkbyron.se. Klicka er fram till andras perspektiv.
Ja, men absolut. Det viktigaste vi har att säga är väl med prova detta. Det är en fantastiskt spännande metod för att lära sig någonting nytt. Lite utan att behöva gå på läxförhör efteråt.
Toppen. Mm. Tusen tack.
Tack själv.
Tack verkligen.
Ja, vilket intressant och kul sätt att ta sig an ett svårt ämne som intersektionalitet. Och vi som jobbar med personas och kundresor här på Dungy, vi har ju också fått möjlighet att verkligen tänka till kring det här med andras perspektiv och hur man kan få in det i sitt arbete. Och det här tyckte jag var ett jättepragmatiskt och superintressant sätt att göra det på. Ni som är intresserade av att veta mer kan gå in på pkbyrån.se och andras perspektiv, som ju deras spel heter. Och ni som är intresserade av vad vi gör och vilka vi är på Dungy kan gå in på dungy.se och läsa mer. Glöm inte också att prenumerera där du hittar dina poddar på Kundupplevelsepodden. Vi håller just nu på med en miniserie som handlar just om inkludering och jämställdhet och antidiskriminering, och hoppas att ni även lyssnar nästa vecka. Vi ses, ha en bra vecka, hej då!